har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och med mig i studion idag så har jag Christian Brunlid, fondförvaltare på Handelsbanken. Och du har tre fonder. Välkommen.
Det stämmer. Tack för det, Helene.
Tre fonder och de går i en storleksordning kan man säga. Mm. Fast det börjar med småbolag och sen?
Ja, exakt. Det är en svensk småbolagsfond, det är en svensk microcapfond och det är en nanocapfond. Så tre stycken.
Och vad det gäller småbolag så... Det vet jag, när jag började som ekonomijournalist så blev jag helt chockad över vilka bolag som kallades småbolag. För de var ju väldigt stora, de här bolagen. Och det vet de flesta som lyssnar. Vad är nano för någonting?
Mm, ja, det är pyttelitet. Nej, men det finns ju lite definitioner. Småbolagsfond brukar investera upp till 1% av Stockholmsbörsens totala börsvärde. Vilket motsvarar ungefär 90 miljarder i börsvärde. Så det är ju rätt många bolag. En microcap är 0,1, så där går gränsen 9 miljarder. En nanocap är 0,05, alltså 4,5 miljarder ungefär. Det är den övre gränsen i bolag vi investerar i.
Du var ju här för lite mer än 2 år sedan. Detta var precis när corona hade briserat i världen och började komma in i Sverige. Mm. Då pratade du om Sedana Medical som en potentiell coronavinnare.
Ja, det skulle jag säga att det var. Det var framförallt var det många patienter som hade nytta av det då. Efterfrågan på deras produkter ökade. Det vi visste dock var ju att det här är ingen liksom, snabb resa. Den stora resan låg framför dem, att de skulle ta sig in på den amerikanska marknaden. Och det har man ju, så att säga, den processen, den har ju fortsatt. Och man är ju nu i USA med en studie som pågår. Och man har rekryterat patienter och så vidare. Och det tar ju ett tag till innan vi får resultatet därifrån. Liksom förhoppningsvis ett godkännande. Så, men det är klart att kortsiktigt så var det en vinnare på så sätt att det fanns stor efterfrågan på deras produkter. För det var ändå så att det var inom intensivvården, möjliggjorde för patienter att sövas ner på ett lite bättre sätt, alltså inte lika djupt, men framförallt att man kunde väcka dem lite snabbare.
Så att det var en... Sedering pratar man om.
Exakt, exakt. Men sen är ju sådana här bolag, det man inte, jag ska inte säga att man underskattar, men det tar ju ofta lång tid. Nya läkemedel, nya processer in i sjukvården tar längre tid ibland än vad man tror. För att det ska bli nya standarder, man ska utbilda vårdpersonal och man ska komma överens om vilket pris man ska ta för produkten och sådär. Och man ska få godkännande. Godkännande har man ju i Europa sedan en tid tillbaka. Det hade man inte just då när coviden bröt ut, utan man körde sig så, som man säger, off-label vid sidan om. Det var ju kända preparat, så att säga, kända substanser man använde sig om, så det var inget liksom, konstigt så. Men den processen, den har rullat på. Sen har vi lite dåligt tålamod med den här aktiemarknaden, att liksom någonting som för ett par år sedan tyckte man att något som ska hända 3-4 år fram i tiden är ju ganska snart. Det tycker man inte just nu. Nu vill man att det ska hända nu. Eller man vill se
det ska ha hänt.
Ja, nästan det också. Ja. Precis. Så att, men just i det fallet får man ha lite tålamod. Produkten funkar ju. Både produkten och läkemedlet man har, det är en kombination. Och jag är rätt övertygad om att man kommer få ett godkännande i USA så småningom då.
Men har ni kvar det?
Ja, jag har kvar.
Sedana Medical ingår ju också i ett univers av Bengt Gylanders investeringar, ja. Och Link och...
Ja.
Gick du in i Link när de gick till börsen?
Ja, det gjorde vi.
Ja, det har inte gått så bra. Varför har det inte det?
Ja, nej men alltså under den här tiden som bolaget varit på börsen, så dels har Sedana tyvärr fallit lite grann i börsvärde, ett relativt stort innehav för dem. Sen har ju det här med biotech har ju gått på en hel del minus, så att säga. Det är inte nödvändigtvis just deras portföljbolag, men intresset för sektorn. Vi har ju liksom bolag som Oncopeptides och så vidare som har stött på problem. Det här var ju en sektor som var ganska eftertraktad, kan man säga. Många investerare som var där, de gjorde emissioner rätt mycket för flera år sedan och sådär. Fick in nya investerare. Men sen har det varit en hel del bakslag i sektorn, och det är inte bara svenska bolag, det är även stora internationella bolag som har haft bakslag i sin forskning. Så alltså att man har på mållinjen snubblat, så att säga, med olika läkemedel, fas 3-studier och sådär. Som gjort att intresset för sektorn har ju minskat. Och eftersom Link är någon form av derivat på det, så har ju även Link-aktien fått lite stryk. Men just nu så tycker jag att denna aktien handlas, är väl relativt attraktiv. Den handlas faktiskt lite grann rabatt mot de förväntade substansvärde eller framräknade substansvärde.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen, och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras. Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Vi skojar lite här nästan att det ska redan ha hänt. Sedan du var här då, våren 2020, så har ju också marknadens bild på tillväxtbolag ändrats rejält. Är man för hård mot det som man kallar för tillväxtaktier?
Ja, alltså om man börjar teoretiskt så har det ju hänt väldigt mycket i form när man ska på något sätt bedöma ett värde för de här bolagen. Eftersom vi har en helt annan ränta och inflationsmiljö så blir ju liksom hur man räknar fram en form av nyvärde eller rimligt värde på bolagen, så har man helt andra parametrar. Så att teoretiskt så ska ju bolagen, tillväxtbolagen, få stryk, så är det bara. Och det har ju skett. Och jag tror de flesta bedömer är ju att den här inflationen och ränteutvecklingen är ju betydligt högre eller kraftigare än vad vi ens trodde i våras, så att säga. Så det är ju en faktor. Det andra är också så tillgången på kapital. Det är ju helt uppenbart att Riksbankerna drar åt svångremmen, höjer räntorna, gör inte QE längre, gör QT. Så det försvinner ju kapital från marknaden, kan man säga. Det är som ett badkar, det fylldes ju på ganska ordentligt då när vi träffades sist i april 2020. Då var ju kranarna full på, så att säga, och det fanns kapital till allt möjligt. Nu har vi legat och gått oss lite grann i det här badkaret och vid något tillfälle så skulle man då dra åt, då öppnar man liksom bottenventilen och det hände inte så mycket i början, men på slutet där så har man ju verkligen märkt att vattnet inte tar slut, men det är betydligt mindre vatten och det är en liten virvel där också som gör att vattnet rinner ut. Så att det finns inte lika mycket pengar i marknaden, och det är klart att då man har inte riktigt tålamod när man tittar på nyinvesteringar, så att liksom investera något som eventuellt kan bli bra om 5 år, det är alldeles för långt fram i tiden, utan man vill ha det här och nu och kanske redan igår då.
Hur har du ändrat hur du tänker när du går in i bolag nu?
Nej, men jag
förresten ska vi bara säga det här att QT, det är alltså när man minskar sina obligationsinnehav från Riksbanken, och annars är det då att man ökar dem.
Exakt.
Ja. Så nu minskar man.
Ja, sluta köpa egentligen. Vi försöker ju alltid anpassa oss lite grann efter vad marknaden fokuserar på. Vi är ju en förvaltare som ska försöka gå bra i alla möjliga typer av marknader. Om det nu är en högkonjunktur eller lågkonjunktur, eller börsen går upp eller börsen går ner, så ska vi göra ett jobb som är bättre än index. Vi måste ju vara beredda att ompröva våra strategier. Det har vi också gjort senaste åren naturligtvis, och inte minst i år då. Och det är klart att effekter blir till exempel att vi träffar väldigt många bolag, men vi är otroligt selektiva med vad vi investerar nu. Vi har varit väldigt selektiva. Det har ändå gjorts några försök att gå till börsen. Vi var väldigt aktiva år 2020, i början på 2021. Och sen för ett år sedan drygt så sa vi att nu är det inte tillräckligt bra kvalitet på de bolag som kommer till börsen. Så vi är väldigt selektiva. I år har vi varit med i 2 börsnoteringar till exempel i Stockholm. Det är ett bolag som heter OneFlow, och sen var vi med i Encon i våras också. Båda 2 har funkat bra. Encon är upp och OneFlow är oförändrad ungefär. Så att vi har varit väldigt selektiva där. Och sen är det klart att över tiden, vi som småbolagsförvaltare, så tillväxt brukar vara en viktig komponent över tiden. Så att det är inte så att vi har liksom lagt ner intresset för tillväxtbolag. Jag tror att det kommer dessutom, när vi kommer ur den här lågkonjunkturen eller vi är på väg in i så att säga, så kommer ju tillväxt vara ännu mer efterfrågat. Och det kommer vi återigen hitta bland mindre bolag. Så att vi kommer ju fortsätta titta där. Och vad är Sverige bra på egentligen? Jo, men vi är ganska bra på innovativa, alltså vad kommer underifrån i undervegetationen? Ja, det har ju mycket med teknologi, liksom medtech, den typen av bolag som förväntas tillväxa bra. Så att där kommer vi fortsätta investera, men mycket mer selektivt just nu i alla fall.
Men om man tittar på sånt som OneFlow till exempel, det är mjukvarubolag som säljer lösning för att hantera avtal och lite sånt där. Ja. Så vi har fattat det, så hade ju de till exempel en hög tillväxt men också hög förlust.
Mm.
Och det går ju liksom mot trender vad folk tittar på just nu. Hur tänkte ni ändå när ni går in där?
Ja, men alltså de har ju en unik produkt. Och vi var beredda att stötta dem med att på sin fortsatta tillväxtresa. Det handlar om att både växa vidare i Sverige men även internationellt. Och de har en påse pengar som ska räcka en tid, och förhoppningsvis så kommer bolagets lönsamhet av sig självt inom en snar framtid. Så då kan man ju se över det helt enkelt, att tillväxtmöjligheterna, alltså bedömningen var att de kommer fixa det.
Sedan du var här då, 2020, så fanns det ett annat bolag, Cellink, som vi pratade om då, som senare heter Byko. Mm. Vi kommer gå in på det.
Mm.
Det blev en slags slakt har det ju blivit på börsen utav den kursen.
Mm.
Men en annan lite mer slaktig historia som du var med, det var ju Urbit här.
Mm.
Eller Urbit, eller hur man nu ska...
Det beror på vilken dialekt man har.
Vi
får prata någon roligare historia sen också. Men vi kan ta Urbit också. Men,
ja. Byko får vi nämna också, va? Och sen, och sen så tar vi några som vi
det
tar
händer
på
ju bra grejer också i portföljen. Nej, men det är klart, får stå till svars. Urbit har vi ju följt ända sedan bolaget noterades. Vi var inte med. Vi dröjde flera år innan vi tyckte liksom att det var alldeles för tidigt då. Affärsmodellen var inte riktigt klar. Vi förstod inte riktigt allt vad de hade tänkt göra. Sen efterhand så förfinade de med sin affärsmodell. De lämnade i Stockholm till exempel.
Och vad gör de för någonting?
Men det är ju, man kan säga det är last mile deliveries. Alltså när man ska leverera paket och liknande och andra. Det kan vara varor och produkter och sådär också. Och
en då, jätteviktig pussel.
Absolut. Och inte minst i många städer så går det ju trenden allt mer mot att det ska vara bilfritt i innerstan och så vidare. Jag såg till och med, idag kom det ju förslag från här i Stockholm att man ska göra lite krafttag kring det också. Då. Så att men tar man en stad som Paris så är det väldigt tydligt där då, att man får inte köra bil precis vad man vill, och man begränsar trafiken. Och då behöver man den här typen av tjänster eller bolag som utför de här sista transporterna. Och när vi titta lite extra på det igen, då hade man ju kommit lite längre tyckte vi. Man hade lockat in IKEA som ägare, man hade skrivit avtal med Amazon, med DHL och det ena och det tredje sån här transportbolaget efter varandra. Då. Så att man, det kändes som att det här, man har någonting som verkar efterfrågat i alla fall, som behövs.
Jag går in direkt när jag hör detta. Ja.
Mm. Och man hade liksom, ja, det värsta trodde vi då var bakom bolaget. Så att vi var beredda att investera, vi gjorde det. Samtidigt förstod vi där också att de här pengarna som bolaget har, den tillväxtambition och så, alltså de pengar de har kommer inte räcka för evigt, utan de kommer förmodligen behöva ta in mer pengar. Men ofta är det ett vanligt inslag i just sådana här mindre bolag, att man kanske inte ska ge dem alla pengar som behövs direkt, utan det är bättre att de får efterhand och bevisar att det funkar. Så det är inte ovanligt. Och sen så... Sen kan man ju säga att liksom saker och ting, det har utvecklats bra. Volymen är ju klart bättre än vad det var för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan. Men liksom, i takt med e-handelsbolagen har ju haft det lite tuffare, om man säger så. Det såg vi inte minst häromdagen när Bygghemma, eller BHG då, vinstvarna. Att det är inte lika... tillväxten är inte densamma, de har problem, och det är klart, du har ju Urbit som är ett derivat någonstans på pakettransporter.
Konsumtion ganska mycket.
Ja, har ju då handlats ner liksom. Och plus att aktiemarknaden ser ju helt annorlunda idag på tillväxtbolag som förmodligen behöver ytterligare pengar framöver, så att aktien har ju gått dåligt i år redan innan. Och vi har ju haft kontakt med bolaget löpande, och vi såg ju för ganska länge sedan att man kommer behöva ta in rejält med pengar igen. Och det kan ju vem som helst som läser del av rapporten se. Så att,
det var inget nytt.
Och sen så har det varit lite olika förhandlingar om nya investerare eller existerare som skulle gå med ytterligare kapital. Och det slutade då med här förleden att vi var några stycken svenska investerare som hjälpte dem med lite inriktad emission. Och vi visste också allihopa att det här kommer inte räcka för evigt heller, utan man kommer så småningom behöva ta in kapital igen. Det nya som hände sen efter det här, det var ju att vilket vi har läst i media, att huvudägaren och ordförande Lage Jonasson, att Mangold tvångsålde hans aktier, för att han hade en belåning på dem. Och de blev nervösa, och ju mer de sålde desto längre ner i kursen de fick de sälja ännu fler. Så det blev en väldigt olycklig spiral där. Så att, och det var ju sånt där, det hade vi ju ingen aning om att så var situationen för hans del, att hans balansräkning såg ut så då. Så att det var ju en överraskning, men det är ju sånt som händer tyvärr ibland.
Kan man tänka då, ja men Mangold, det här var lite väl nervöst gjort utav er?
Jag vet inte, om jag liksom, det är svårt att sätta sig in exakt i situationen, i hans förhållande med Mangold, men... Det var ett udda agerande, kan man tycka, att vräka ut aktier så. Men det blev ju lite självuppfyllande också. Ju mer de sålde, ju mer i kursen ner, desto mer behövde de sälja för att få in de här pengarna de hade lånat ut. Så det blev ju olyckligt liksom för alla inblandade faktiskt. Och jag vet inte om de gjorde rätt eller fel eller sådär. Lager hävde ju att han ska titta på det här nästa gång. Vi får se, vi är ju inte alls inblandade i det där, utan vi har ju fått ta konsekvenserna på annat sätt då.
Är det första gången du är med om någon sån här grej?
Ja, just det här situationen där en huvudägare att aktierna tvångssäljs på det sättet är ju första gången, att det får så stora konsekvenser. Jag tror inte, hade det inte gått så långt så han hade behövt tvångssälja, eller dem, att liksom, låt oss säga att han var helt obelånat, så hade ju aktien legat kvar någonstans kring emissionskursen, är jag ganska övertygad om. Så det är lite synd för bolaget, för nu är ju bolaget i en liten jobbig situation, det kan man ju minst sagt säga.
Vi går ju in i en rapportflod här som kommer alldeles strax. Hur laddar du personligen inför en sån säsong?
Jag har ju varit med om sådär 55 kvartalsrapporter, säsonger om man säger. Så att, jag som förvaltare, sen var jag analytiker innan det, så att jag vet inte hur många det blir tillsammans. Så att det är ju... Men det är lite så här lilla julafton varje gång. Det ska bli väldigt spännande att se rapporterna. Vi tycker ofta, menar september är ju traditionellt en dålig börsmånad, oavsett vilket år man tittar, och i år har det definitivt varit det också. Det är väldigt mycket fokus på makro och liksom politiska händelser i världen just nu, och alla ganska deppiga och tycker att det här kommer ta lång tid innan det vänder. Så därför är det rätt bra och lyssna på bolagen och få lite fakta att förhålla sig till. För att vi tenderar ju, aktiemarknaden tenderar att överdriva åt flera håll. Både när det liksom går som, när aktiemarknaden är som starkast, då tycker vi liksom det här ska ju bara fortsätta och vi är lite euforiska kanske. Och nu är vi ju liksom på andra änden, att vi är väldigt dystra och kanske lite väl dystra ibland då.
Tänk om börsen har varit en människa ganska jobbig att ha nära in på sig.
Ja, fruktansvärt jobbig. Ja. Jag som förvaltar, liksom, visst vi tittar på bolag, vi tittar på värderingar och prognoser, vi gör våra egna och så vidare. Men samtidigt väldigt mycket aktiemarknadspsykologi just nu.
Ja, det är det. Ja, som du...
som man måste, och det kan man inte läsa sig till i någon kurslitteratur, det kan man, utan man måste ju ha liksom, skin in the game och varit med om det här några gånger förut för att liksom, hantera det.
Det finns liksom en, man kan säga en street smartness som man måste behärska liksom.
Ja, exakt. Och man känner igen sig från liknande situationer och man försöker, det är lite som, jag brukar säga ibland, det är lite grann som schack ibland, att man ska liksom, man måste tänka flera steg fram. Om detta händer, vad kan vi göra då? Vad händer? Vad blir nästa steg och vad blir steget efter det? Så att man försöker ha någon spelplan klar för sig vad man ska göra. Sen dyker det upp plötsliga händelser.
Men om vi säger då, om du ska säga ja, men tre bolag som du tror på här nu framöver. Mm. Tre som du tror på, vilka är det?
Mm. Vi touchade lite grann med medtech och så, med Sedana. Jag tror att det är ett område som jag tycker är väldigt spännande. Medtech-sektorn har ju haft det tufft i år generellt. För att när man kom in i det här året så var det ju... Nu ska vi veta av vårdskulder, vi ska liksom, myndigheter ska satsa mer på vården, vi måste få upp kvaliteten, effektiviteten och sådär. Vi blir allt äldre och det är färre som ska sköta om de som är äldre, så vi måste göra det. Vi vill inte hamna i en ny covid-situation där det inte finns resurser och så vidare. Så att det kändes som att det här kommer ju vara ett, liksom ett ganska långsiktigt investeringstema. Facit hittills i år är att det har inte alls blivit som man har tänkt sig. Vårdskulden är lika stor. Man har liksom hittat någon jämvikt att den blir inte större, men den blir inte, går inte ner heller. Så att det är fortfarande väldigt många patienter som får vänta väldigt länge på operationer. Och sen har det kommit inflation i systemet så att produkterna är dyrare. Man har haft svårt att få in personal i systemen, sjuksköterska inte minst. Så att det har ju varit liksom, ta bolag som Geting och Arjo, de har ju tappat, de har ju vinstvarnat mer eller mindre ett par gånger båda två. Man har tappat mycket market cap, men samtidigt när man pratar med dem så framtiden ser väl ganska ljus ut. Det borde komma tillbaka och den här kostnadsinflationen som även de har mött har man ju inte lyckats få ut i höjda priser på grund av att man sitter fast i kontrakt ofta. Men det rullar ju vidare, så nästa år tror jag kan bli ett ganska bra år för medtechbolag. Och då, av de här då, jag nämnde Geting eller Arjo, så tror jag faktiskt att Arjo skulle kunna vara ett sånt bolag som man kan sova ganska gott med, som skulle kunna vara ganska bra då. Som just har nya produkter på gång, man har nya kontrakt och man lyckas liksom kompensera prishöjningar. Så det är en aktie. En annan, om man ska gå ner lite i market cap, lite mer spekulativt.
Förlåt, tror du på Geting också? Alltså, mamman till Arjo?
Ja, vi har ganska mycket Geting också. Men om, mellan de just två så tror jag kanske Arjo. Mm. Ska vi gå in på det lite mer spekulativa området, så har vi då ett bolag som faktiskt idag, då, det är ett litet bolag som faktiskt kom idag med en positiv nyhet. Det är det lilla Implantica, det är också inom medtech. Det här är ett bolag som har väldigt spännande produkter i pipeline, men det som just nu händer är att de har en produkt som heter Reflux Stop, som handlar om att man väldigt många människor lider av sura uppstötningar och i något läge så är det så illa så att man måste göra en operation, och det är en liten bökig operation, man blir inte nödvändigtvis bättre. Det finns andra komplikationer. Varför man opererar det här, det är att sura uppstötningar, om man har det för mycket för länge så kan det orsaka cancer i matstrupen, och det vill man undvika naturligtvis, så att då gör man ingrepp. Det här bolaget Implantica har en annan variant på hur man ska ta hand om det här. Det är en liten silikonboll som man opererar in på ett speciellt sätt. Som är där liksom patienten mer eller mindre kan leva helt normalt efteråt och har inga problem med de här sura uppstötningarna. Och det är som alla sådana här medtech, det tar lite tid innan man får godkännande och så vidare. Men man har fått godkännande i Europa. Den stora nyheten idag var då att ett välkänt engelskt sjukhus har då valt att nu är det här standardmetoden när vi opererar patienter. Och det är ju miljontals patienter. Jag läste i pressmeddelandet att bara i England så är det 4,5 miljoner patienter som lider av de här problemen då, mer eller mindre. så kan man bara få en liten skärva av det här som vill göra, så kommer det här bli en väldigt stor produkt.
Det där argumentet, det finns ju ofta när det gäller små och mindre bolag. Marknaden är så här stor. Mm. Kan man bara ta så här mycket?
Ja.
Så, vad säger, hur ska man tänka när man hör det? Om man sitter på investerarsidan, nu pratar du om...
Nej, men det är ett sånt här, det är klart att läkarvården så här, man har lite olika preferenser. Man kan ha lite olika sjukdomen kan ju uttrycka sig på olika sätt, och man kan ha olika stadier så här, som gör att det finns andra metoder eller produkter som är bättre. Så att ta 100% marknadsandel, det kan man ju glömma, men man kan ju, kan finnas vissa typer av patienter som det här passar väldigt bra för dem.
Ja, det är ju ganska intressant storägare här, Peter Forsell heter han, ja. Som är kirurg i botten. Har du träffat honom?
Ja, absolut, flera gånger.
Hur är han? Liksom, han är inblandad i massa olika bolag och projekt och sådär.
Ja, absolut. Hans karriär börjar, han är ju läkare från början, men hans karriär börjar med att han utvecklar någon, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men någon medtech device som just som man använde in i kroppen, som man sålde till, tror jag, Johnson & Johnson för rätt många år sedan för något miljardbelopp eller sådär. Så att han kunde ju dra sig tillbaka om han ville. Och det gjorde han väl i 2-3 dagar någonting. Men sen kom han på att det var inte så kul. Utan han ville ju fortsätta och utveckla saker, lite professor samtidigt. Då. Så att han satte igång det här projektet om Implantica. Som är dels den här refluxstoppen, men sen är det också, om man lyfter på motorhuven, så är det ju en mängd väldigt spännande produkter där han har väldigt mycket patent och duktigt folk kring sig. Det handlar helt enkelt om att man ska stoppa in maskiner i kroppen. Alltså idag, det är rätt många som har en pacemaker, och den gör ju vad den ska, den ger en liten signal då och då. Den kan vara inopererad ganska länge innan man börjar byta ut den, men batteriet tar slut vid något tillfälle och då måste man göra det. Och det är klart, ska man ha andra maskiner som trycker och klämmer på, om det nu är urinrör, så man ska undvika urinvägsläckage helt enkelt, och man kan tänka sig andra funktioner, så drar det mer energi. Man måste kunna ladda de här, man kan inte operera för ofta liksom. Och man kan inte ha sladdar som sticker ut, utan man måste kunna ladda utifrån. Och då har de utvecklat tekniker hur man kan göra det. För att om man tänker sig att man lägger sin telefon på en sån här platta som man kan ladda, då blir ju telefonen ganska varm om man känner på den. Det är helt enkelt en del av energin, det är värmeenergi, och in i kroppen så funkar inte det. Man får inte värme, det kan inte bli 42 grader kring den här maskinen som man ska ladda upp. Det måste vara kroppstempererat, och det är ganska komplicerat, det har de löst. Så tittar man i pipeline vad som skulle kunna komma, så det är väldigt intressanta maskiner. Så vem vet, om vi träffas här om 15-20 år, så har vi kanske några sådana här maskiner inkopplade i oss som gör vårt liv mycket mer behagligt, förmodligen på äldre dag. Men det är en lång resa naturligtvis innan man är där.
Det är en lång resa, ganska intressant resa. Och vi har ju också i Sverige haft en väldigt stor skandal kring så här, operera saker in i...
Men här finns det ofta...
Alltså, som
ofta
inte han har med att göra, nej, kan vi lägga till.
Nej, absolut inte. Du tänker på matstrupar och sånt, ja, där, men det är exakt. Något helt annat. Nej, det här är ju... det handlar inte om att man chansar, utan det är att det funkar verkligen. Man klämmer, och det är något som klämmer åt urinröret till exempel, som gör att du inte behöver... det blir jobbigt för SCA av, det behövs inte lika många... Eller SCT, förlåt, det behövs inte lika mycket blöja kanske på äldre dag.
Ja. SCT-sänkaren.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Vi tar ett tredje case. Jag vet ju att du har ju pratat om några här, till exempel iTech var det något du nämnde.
Ja.
Det är ett litet bolag.
Ja, men det är kul på så sätt att ursprungligen så är det ett läkemedel, men man av en slump mer eller mindre så testar man det här i marin miljö, och det visar sig att om man blandar det här i båtfärg, alltså bottenfärg, så visar det sig att växtlighet, alltså snäckor och sånt här, inte fastnar. För de tycker att det här smakar pyton. Så att det är bättre att man tar båten vid sidan om istället. Så att,
det här låter lite Tintin nästan.
Ja, lite grann. Idag traditionellt så målar, är det ju bottenfärg med mycket kopparinnehåll. Och tanken då är att koppan ska flagna av efterhand som båten rör sig och sådär. Och tar man riktigt stora fraktfartyg så vill man ju inte ta upp dem för ofta. Och man vet ju att om man inte har en vettig bottenfärg så fastnar det väldigt mycket olika sådana här växtlighet under. Och det gör ju att båten drar mycket mer bränsle. dessutom är det farligt biotopiskt att man är kanske i Singapore ena veckan och sen en månad senare så är man i Florida och sen ska man till Stockholm och då drar man med sig mycket sånt här som inte hör hemma. Och så är det massa koppar som fälls ut. Utan det här då, iTech, de har en läsmedel, om man säger så, heter Selectope. Och det blandar i bottenfärg. Och då effekten blir helt enkelt att båtarna är mer eller mindre helt rena under till. När man då plockar upp dem på varvet efter 5 år. Man ska serva dem helt enkelt. Och, det finns ju otaliga exempel på båtar. Men när man sparar nästan upp till 20% bränsle under en 5-årsperiod. Och mindre bränsle, mindre kostnad och framförallt väldigt mycket mindre farliga utsläpp, koldioxidutsläpp i atmosfären då. Så att det är en win-win tycker jag. Så det känns som, det är en produkt. Och sen finns det finns lite alternativ till det här. Men jag tror att den här typen av produkter kommer vara standard så småningom för alla rederier att måla sina båtar med.
När man är förvaltare på småbolagssidan så är det ju också väldigt många som kommer till er och pitchar in. Ja. Och du personligen kan man ju säga, eftersom du har varit med så länge, om du går in som ankarinvesterare i något bolag, då sätter du ju också en stämpel på det här bolaget. Att det här är ju okej, tycker du. Liksom. Hur tänker du inför det? Är det något du tänker mycket på? Du drar ju liksom på sätt och vis med dig andra investerare.
Ja, lite grann. Ibland funderar man på vad är det man håller på med egentligen när man går hem från jobbet. Man skifflar lite aktier fram och tillbaka. Men vad det handlar om i mångt och mycket är ju att vi allokerar riskkapital där det förhoppningsvis gör mest nytta. Och mest nytta med riskkapital är ju bolag som då blir livskraftiga, växer, skapar arbetstillfällen och så vidare. Så blir det bra, så får vi en bra avkastning och vi får bättre pensioner och så vidare. Så att det är väl liksom, tänker man så har man ju någon form av meningsfull uppgift. Och i de riktigt små bolagen så är ju risken är ju större än i stora. Och vi vet ju det, att alla bolag kommer inte växa sig stora och bli bra. Alla bolag kommer inte lyckas, vissa misslyckas. Men vi måste någonstans våga ta risk. Och det är klart att vi gör ju så mycket vi kan inför en ny investering. Att kolla upp, liksom, vi har en checklista med saker som måste vara ifylld och okej innan vi investerar. Och ibland blev vi lurade, typ som i det här. Någonstans kan man säga att vi blev lite lurade av situationen i det här Urbit nu senast. Det hade vi ingen aning om att det skulle vara så. Men ibland blev vi glatt överraskade av att bolag verkligen blir de här livskraftiga och vi kan hjälpa dem att växa. Det är inte sällan att bolagen växer, behöver kapital på vägen, och då kan vi ha med riktade emissioner och företrädesemissioner och sådär också. Så att de får ytterligare riskkapital att växa vidare med. Och det är ju kul. Och tittar man tillbaka, jag har hållit på med det här i 15 år, så har det har varit en hel del så här riktigt spännande resor. Bolag som är riktigt små. Jag menar, ta ett bolag som Nibe till exempel, som idag anses, det är ett stort och väldigt framgångsrikt företag och ligger helt rätt i tiden och jättestor efterfrågan på deras produkter och sådär. Men det var ju faktiskt ett väldigt litet bolag när jag började för 15 år sedan. Och den resan har vi varit med på. Det finns andra bolag. Vi har nästan bara pratat negativa case idag, men ta ett bolag som Hexatronic, som också var ett väldigt litet bolag när vi började investera i det här. Har ju haft en fantastisk tillväxtresa, inte minst senaste åren. Aktien var ju upp 500% i fjol och är väl plus minus noll eller något sånt där i år. Men liksom,
tror du på dem fortsatt nu här? Framöver?
Absolut, de kom ju med någon form av omvänd vinstvarning igår då. Där igen då omsättningen ökar kraftigt, resultatet ökar kraftigt då. Ligger i en sweet spot just nu när det gäller utrullning av fiberoptik som inte vi kanske riktigt tycker här i Sverige, för vi har väldigt utbyggt, men åk till England, Tyskland, USA så har de inte kommit alls lika långt, och det är det de rider på just nu då. Sen kommer inte den resan vara för evigt, men just nu och ganska många år fram i tiden så kommer det vara en väldigt bra marknad för det här bolaget. Sen växer inte alla träd till himlen och så där, vet vi också, så att vi låg ju väldigt nära vårt 10% ägare i det här bolaget, vi kan inte gå över, men liksom vi kommer inte, över tid så kommer vi väl vikta ner lite grann och gå in i nya små bolag och så också.
Ser du några trender utav de här mindre bolagen som kommer nu, som, vad är man inriktad på, liksom, kan du se någonting om, vi säger, vilka mindre bolag har vi på börsen om 5 år ungefär, vilka sektorer, är det en luddig? Det är en luddig fråga,
lite
förstår
luddig, jag. Lite luddig fråga. Uh-huh. Nej, men alltså, det roliga är om man tar den här microcap-fonden till exempel, som snart firar 6-års jubileum här. Och tittar man på de största innehaven i den fonden idag, om vi tar de 15 största, så tror jag det kanske är 3 stycken och sånt där som var börsnoterade när fonden lanseras. Alla andra är ju nya bolag som har kommit till, som inte hade någon aning om att de fanns mer eller mindre för 6 år sedan. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. Och jag är helt övertygad om, man, om vi ändå träffas om 6 år, kanske går lite fortare innan dess förhoppningsvis, men då kommer det vara ett gäng nya bolag som är bland de större, just i microcappen, nanocappen, som inte har någon aning om vad de heter idag. Och det är ju väldigt spännande och kul. Och vad säkerställer att det är så då? Ja, men det är bara att titta man på vad som händer i Sverige, och det är inte bara i Stockholm utan det är Göteborg, Malmö, Umeå och överallt, liksom, så är det en väldigt entreprenörsanda, skulle jag säga. Inte minst inom tech, och tech är ju ett ganska brett område. Det är alla möjliga affärsidéer som folk kommer på. Och jag träffar venture capital-aktörer som liksom scannar 1000 bolag om året. Och det är lite fler än vad jag gör då. Men alltså, de tittar på väldigt många, och ur det där kommer det fram några idéer som kanske får livskraft då. Och där kan vi vara med. Den här nanocap-fonden har ju det nya med den lite grann också. Det är ju att den kan investera i onoterade bolag. Så att vi kommer med en lite tidigare fas, och det är väldigt spännande. Så jag tror att det kommer vara inom teknologi, det kommer vara inom edtech, det kommer vara andra, vad man kan tycka, traditionella bolag också. Men vi kommer ju inte, att i tidigt stadium gå in i biotech till exempel, som vi investerar i, det kommer vi inte göra. Hur lovande än det kan vara, men det är för lång tid till någon form av succé där då. Så det är spännande, tycker jag. Det som man ser trenderna bland de här bolagen är att det var ju här, har ju varit några år här där det varit liksom brist på resurser. Resurser för de här bolagen är ju duktiga medarbetare, duktiga människor. Men att programmera är väl det vanligaste yrket i Stockholm, jag inte minns fel. Och det har varit svårt att få tag på de riktigt duktiga. Utan det har ju varit Klarna, Spotify, de här som har sugit upp de här kanske bästa hjärnorna till ersättningar som mindre bolag, startupsbolag, inte kan matcha. Men nu när trenden har varit lite åt andra hållet, att de här stora gör sig av med folk, så har det varit mycket lättare för de här mindre att rekrytera duktiga människor. Så att inget ont som inte har något gott med sig, utan ur det här, och det är klart att för något år sedan eller några år sedan fick väldigt många idéer kapital. Nu är ju även riskkapitalister, venture capital och sådana som jag väldigt mer försiktiga och mer. Det ska vara något verkligen unikt och bra för att man ska få pengar. Och där kanske man till och med då kan få de här bästa hjärnorna. Och det ökar ju förutsättningar för att det ska bli bra, det här bolaget.
Har du någon gång blivit, nu sa jag så här, ibland kan man bli lite lurad. Kan du berätta om någon gång du blev så här riktigt lurad? Eller åkte på, eller någon försökte pitcha in någonting som du verkligen tänkte på?
Nej, jag ska inte hänga ut någon eller ta något namn. Men ofta är det ju, när man blir, vad man uppfattar efter han lurar, det är ju ofta att någon huvudägare eller någon har varit inträngd eller inmålad i en hörna. Men att ta Urbit, det är klart att Lager var väl då lite inträngd i ett hörna personligen. Han trodde nog inte att det skulle gå så här heller, men det finns några sådana exempel som jag har varit med på, där huvudägaren har varit liksom lite halvt desperat att få in kapital och kanske inte berättat hela sanningen helt enkelt. Och vi har inte kunnat genomskåda exakt vad bolaget varit på väg, utan man har skönmålat någonting. Kanske inte att det direkt uppenbarat sig, men så småningom så har det uppenbarat sig att det här var ju helt fel premisser som vi investerade i. Sen skulle jag vilja säga att det är liksom i allra flesta gångerna, eller 99 av 100 eller kanske ännu mer, så upptäcker vi eller får vi en känsla av att det här står inte riktigt rätt till, så vi tackar ju nej då. Men ibland händer det. Och det är lika retligt varje gång naturligtvis. Men samtidigt så tittar man på liksom en riktig succé i en sån här nano microcap-fond, men ta Hexatronics, så det går ju ett antal misslyckanden, utan det viktiga för oss är när vi identifierar och hittar den här succén, att liksom när den börjar funka, att vi inte säljer för tidigt, liksom att vi hänger med på resan och så. Och det viktiga är då att klippa de här investeringarna som inte blir så bra som jag tänkt. Och det är en fördel i en noterad miljö, vi kan ju ofta komma ur då. Och det är klart att i en onoterad miljö där nanocappen är, så måste man ju riskminimera ännu mer. Och vi har ju ett antal liksom kriterier som vi har ställt upp som måste uppfyllas för att vi ska investera i onoterat, just av likviditetsskäl också. Att har vi väl investerat så sitter vi fast på ett helt annat sätt.
Ett annat case som du har, det är Truecaller, som också varit väldigt aktuellt. Och hur tänker du kring det bolaget här framöver? Det har ju varit utsatt för blankningsrapporter och det har varit... ja, men också tidigare, innan det här hände så har det varit jättemycket, ja men nu kommer lagförslag i Indien som gör att den här tjänsten inte behövs och sådär. Det är ju ganska omdebatterat. Det är en tjänst långt bort i stan. Eller hur?
Som ja, man kan faktiskt använda den hemma, det gör jag faktiskt.
Gör det?
Det är ganska bra, då slipper jag svara på en del samtal eftersom jag ser att det är spam-samtal. Så det kan jag rekommendera. De har ju till och med sagt att om alla svenska pensionärer använder deras app så hade det inte det här kortbedrägeriet hade inte behövt existera. Så att den fyller en funktion faktiskt. Man kan säga så om vi backar bandet vid investeringstillfället då. Det var ju faktiskt lite, så här efterhand lite ironiskt då. Jag tror, om jag inte är helt fel så noterades Truecall och Storskogen samma dag. Och Storskogen gick väldigt bra i början och sen har de haft sina problem och utmaningar.
Du gick inte in där?
Nej, vi var inte med. Vi valde Truecall istället. Vad Truecall gjorde och har gjort, det är ju att till skillnad mot Storskogen där liksom förväntningarna hela tiden har dratts ner, så har ju Truecall, jag vet inte om det är 4 eller 5 positiva vinstvarningar. Det började ju redan efter ett par veckor efter noteringen så kommer man med en positiv vinstvarning att Q3 skulle bli bättre än förväntat och sen har vi varit lite halvt bortskämda med att det har fortsatt så. Så att tittar man på prognoserna, analytikerna trodde vid noteringen och hur det ser ut idag så ser det väldigt mycket bättre ut. Det har gått starkare, bättre för dem, medan Storskogen då har gått andra hållet. Tyvärr har då båda aktierna gått svagt. Och i Truecallers fall så de här historierna i Indien, vad vi gjorde då, liksom, hur ska vi kunna bedöma riskerna i Indien när man sitter i Sverige? Och jag har faktiskt aldrig satt min fot i Indien ännu. Men i det här fallet så var vi var en ankarinvesterare. I det här fallet så var det 2 stycken andra indiska ankarinvesterare med också. Och då känner vi, ja men okej, här är några lokala som har gjort sin hemläxa ordentligt förmodligen. Vi kan, i det här, just vad gäller den risken kan vi ta rygg på dem då. Och de har ju inte klivit ur aktierna så här. Jag tror till och med de har ökat sitt ägande sen noteringen. Så att det borde vara fine. Och de här... Därmed, som du sa, att appen inte behövs så småningom, myndigheter ska in och reglera.
Oj, jag vet inte det, men nej. Man har ju läst det.
Ja, absolut. Och det har man ju, det har indiska myndigheter pratat om i ganska många år. Ingenting har hänt och de har gjort det ganska fruktlösa. Och jag tror det är typ 3, 4 gånger eller 5 gånger som aktiemarknaden har gått på det här igen. Oj, nu här verkar farligt och jobbigt. Den här appen, eller den gör ju så mycket mer än att bara i Indien, alltså det är funktioner som gör att det inte är så lätt att liksom hitta på någon liknande. Det är inte så lätt för myndighet, man måste ha väldigt mycket historik till exempel med från början. Så att därför är det så att bolaget är ju på väg in i andra marknader. Man är ju relativt stor i Indonesien och man är på Egypten, man är på väg in. Men man gör inte så mycket väsen av sig med att ta den amerikanska marknaden, för man samlar väldigt mycket data just nu då. Som man behöver för att så småningom kunna lansera en bra tjänst då. Så funkar det lite grann. Och sen så de här anklagelserna senast från Vickeroy. Jag har lite svårt att förstå riktigt varför man gav sig på det, men aktien var inte superstark och man har haft ett antal positiva vinstvarningar, så tycker det borde finnas bättre case där ute om man vill blanka. Men de fick uppmärksamhet.
Bolag... Vilket case hade du tagit då?
Ja, förlåt.
Vi
får se. Bolaget har ju liksom mött en del av de här. Man har ju valt att hålla ganska låg profil och inte liksom gå i polemik för mycket med Vickeroy, vilket jag tycker är faktiskt en vettig strategi då. Utan tona ner det lite grann och låta in ut sanden. Så får man ju bolaget snarare bevisa då liksom att det inte är så som Vickeroy säger i rapporterna då helt enkelt framöver. Vi har fortsatt, vi har mycket aktier, vi har köpt flera aktier. Det man däremot...
Köpte ni nu efter senaste?
Ja, vi var ju med när Atomico sålde sina sista aktier, då köpte vi lite grann. Och då trodde vi att det skulle vara lugnt ett tag på liksom... Vad gamla ägare skulle göra. Tyvärr hade vi fel, för Sequoia har ju sålt aktier ett par gånger i marknaden sedan dess. Vi har faktiskt varit rätt besvikna över att man har gjort så.
De är ju så tongivande också.
Ja, de är ju största ägare. Och det är klart att de är inga eviga ägare, så att, men hur de hanterar tycker vi är lite dåligt.
Varför?
Nej, det är bättre att göra någon strukturerad process kring det där stället istället för att bara lägga och vräka ut. Och det är dålig signalvärde när de säljer på de här nivåerna, tycker jag. Men de har ju inget evigt ägande, så de ska väl ut förutseende. Det vet vi inte exakt i deras agenda.
Vad tycker du man ska hålla utkik efter när de kommer med sin rapport här då, Truecaller?
Ja, nej men det är väl, alltså, det här är ju ett bolag som det kommer ju växa rejält. Man får ju se lite grann på marginal och sådär. Och sen naturligtvis nya marknader tycker jag är intressant. Men vad gäller balansräkning, kassaflöde som är ju väldigt mycket fokus i väldigt många andra bolag. Det var det i halvårsrapporten, det kommer vara nu igen, så kommer det här är ju bara bocka av. Det är ju spruta in pengar i bolaget och de hade ju 2 miljarder i kassan vid halvårsskiftet om jag inte minns fel. Så det är ju ingen sån, det är inget sånt bolag. Det är inte, alltså det är därför jag menar som blanka att ge sig på, för att det är en sak om man ger sig på SBB som är beroende av obligationsmarknaden, att om man hamnar lite som, om man någonting, något rykte eller något sånt där blir fel som gör att obligationsmarknaden blir nervös, då får man jobbigt där. Då blir det lite självuppfyllande. Här är ju Truecaller inte händerna alls på någon sån. De har ju stor nettokassa helt enkelt, så att det är ju, obligationsmarknaden är ju helt ointressant för dem.
Du nämnde SBB här. Jag vet att ett av era större innehav också i småbolagsfonden är ju också ett fastighetsbolag.
Ja, vi har fastighetsbolag. Vi har inga SBB-aktier.
Nej, har du haft det?
Ja, vi har varit inne i SBB, absolut.
Men när sålde du det?
Ja, men vi hade aktier i början på året, sen har vi successivt sålt ner. Så att, under hösten.
Varför då?
Nej, men initialt, vi såg ju inte, hade vi vetat att vi skulle hamna där vi är idag vad gäller räntor och inflation och att obligationsmarknaden skulle vara stängd mer eller mindre, höll jag på att säga, men då hade vi, skulle vi inte haft en enda fastighetsaktie, men i början på året så såg vi inte det, men vi såg ju lite inflationstendenser, vi såg ja, lite andra saker, men samtidigt så normalt sett så en real tillgång i inflationsmiljö är ju, den är ju hyggligt skyddad, vi kommer ju se ganska stora hyresuppjusteringar bland kommersiella fastigheter, lite bland hyresfastigheter också, men inte lika mycket, det går inte helt enkelt, men räntehöjningarna är så pass höga så det tar ut en del av det där. Och sen är det klart att det är obligationer som ska till förfall. Så att liksom förändringstakten har varit så stor. Och obligationsmarknaden är ju nervös. Och de är framförallt nervösa för försämrade kreditbetyg.
För vad ni har Balder till exempel som ja. Är det största innehav, Erik Selins Balder.
Ja.
Det har ju mycket kontor och så överallt. Och man ser, vad tänker du kring det här framöver?
Så här att om man tittar rent operationellt så går ju fastighetsbolagen väldigt bra just nu. Q2-rapporterna var i flera fall de bästa rapporterna vissa enskilda bolag någonsin haft. Det kommer säkert vara så här nu också. Det är ju alla hyresgäster har betalat sina hyror. Man kommer peka på, eftersom vi fick ganska höga inflationssiffror nu, så kommer man peka på att man kommer kunna höja hyrorna rejält i januari. Vakanserna har inte hänt så mycket, det är inga bolag direkt som går i konkursen eller sparkar folk, så att liksom oron för vakansen, den kanske finns men den syns inte just nu i siffrorna, alltså det kan ju komma lite mer vakanser längre fram då. Och tittar du på kostnadsökningar så är driver du ett kommersiellt bestånd så är det ganska lite av värmekostnader som fastighetsägaren tar själv, det tar ju oftast hyresgästen förutom när det gäller bostadsfastigheter där det är då fastighetsägaren som tar det då. Så att höjda elpriser, det drabbar ju bolagen som hyr in sig istället då. Så att fram till finansnettot så ser det ju ganska bra ut. Vi har också en hel del bolag som har en del större projekt som håller på att färdigställas, som då istället för att bli kassaflöde ut så blir det en hyresintäkt. Man får en värdering helt plötsligt på kåken. Så att det ser också ganska bra ut och man startar inte direkt så många nya projekt just nu då. Och sen vad gäller värderingarna så kommer nog värderarna bromsa lite grann. Vi får se om det blir nedjusteringar nu. Det har gjorts en del transaktioner i marknaden. Inte så mycket som vanligt, men lite grann som bekräftar lite värden här och var. En del fastighetsbolag har köpt och sålt lite grann. Jag tror värdejusteringarna kommer nog mer i så fall i samband med Q4-rapporten att de kommer ner. Och de kommer komma ner rent matematiskt. Men det har ju aktiemarknaden tagit höjd. För jag tror senast jag såg någonting så i snitt så räknar så nuvarande kurser implicerat fastighetsvärdena liksom över hela linjen ska ner 20% eller någonting i den stilen. Så det är ganska mycket. Men sen är det då finansnettot och där är ju den stora frågan kring omfinansieringar framgent då. Många bolag har ju säkrat upp bankfaciliteter och sådär som för flera år framåt i tiden att de obligationer som förfaller nu till våren och nästa år liksom, det kommer man lösa med banklån liksom, man bara byter helt enkelt. Den bankfinansieringen kommer ju naturligtvis bli högre kostnaden än de obligationer man som går till förfall då. Men just det här akuta likviditetsproblemet problematiken, det har de flesta löst i närtid. Utan nu håller ju aktiemarknaden på oroa sig, vad ska hända 2024 och 2025 och sånt där, en del bolag. Då kan jag tycka att det är ganska långt fram, och har vi de problemen då, så har vi nog massa andra problem också. Så att, ja,
det kommer inte vara de största problemen. Och sen så sa du också så här att ja, men då hade vi vetat hur det skulle bli makro-wise, så hade vi inte ägt några fastighetsbolag alls kanske nu.
Men, nej, det är alltid lätt att vara efterklok. Det är ja, den lättaste.
Ja. Varför hade ni sålt SBB innan? Sa vi det?
Nej, alltså inte, vi har successivt, vi hade mycket SBB för ett år sedan. Ja. Den gick ju, det var vi nöjda med då. Och sen så fick vi lite tvivel, och då har vi successivt minskat ner i aktien.
Och vad var det för tvivel?
Nej, men vi sålde de sista aktierna, eller jag och min fond i alla fall, under hösten. Så det var ju, kan man säga, med förhållandet lite sent. Men
ja, okay.
Tyvärr är det så här, när saker och ting, den här börsen som har varit ganska svag en tid nu, makro som har varit tid, alltså det blir ju vad jag kallar för ibland följdeffekter av saker och ting. Att det som man inte trodde var möjligt, till slut så blev det det. Det blev självuppfyllande någonstans. Att människor som inträngda hörnor, det blev mer och mer, till slut blev de desperata att göra någonting. Och det är klart att SBB var ju ett bygge som hade gått ganska fort. Han hade finansierat, SBB finansierade sig mycket i den europeiska obligationsmarknaden. Den var ju vidöppen på den tiden, för ett år sedan. Och sen så drogs ju snaran åt successivt. Och vi såg ju spreadar på de här obligationerna som handlades, började gå upp rejält. Och mer än för andra bolag också, och vilket ju berodde lite grann på kanske lite högre belåning, lite mer fastigheter köpta ett senare skede till lägre gilder, så att kassaflödet hängde liksom inte riktigt ihop med vad det skulle kunna, vad som skulle kunna hända. Och sen är det också att Ilja, man märker i media, många har ju olika åsikter om hans framfart helt enkelt. Han har gjort många bra saker, och sen så Men man förstod att alla, Vickeroy var på honom, andra var på honom och sådär. Så att det blir ju, och han har ju i sin tur då ett bolag som har gett ut obligationer, så han är i sin tur belånad. Och någonstans går kanske en gräns, och det har ju marknaden försökt liksom hitta den gränsen, när han personligen får större problem. Jag vet inte var den går någonstans och sådär. Så att det var ju någon form av, liksom, de pekades ut, och precis som i alla andra branscher, när man börjar göra körningar så tittar man så här, okej, av alla fastighetsbolag, vilket är mest belånat, vilket har mest obligationer i europeiska, och vem hur ser gilderna ut och så vidare, så rankar man och så där. Så då kommer ju ofta SBB lite sämre ut, och då var det naturligt, ja, men då är det den vi ska sälja ut eller blanka, eller vad man nu hade för strategi då. Men att liksom huvudstaden då, som har 16% belåning, är ju ganska låg risk då. Sen finns det ju ett skäl till varför de har 16%, för de har ju andra risker. De har ju operationella risker då. De har ju i princip hela sitt bestånd i Stockholms innerstad, där man kan fundera på hur det kommer gå med retail, hur kommer hyrorna på kontorsnivå, hur kommer de utvecklas framöver? Ja, det finns ju risk att de går söderut. Så där finns ju andra risker, medan då Ilja i SBB med en kommunfastighet är en ganska låg risk, eller en polisfastighet är en ganska låg risk, alltså att hyresgästen flyttar, man vet att de kommer betala sina hyror. Sen är ju det ekvationen då med vad man har köpt fastigheten, på vilken yield, och hur man ska finansiera framöver då. Det är det som är risken just nu då. Blir det ju intressant att se i rapporterna från SBB, vad är substansvärdet? Vad kan man tänka sig att värderingen, hur kommer det utvecklas framöver? För det är klart att tittar man på den senaste substansvärdesberäkningen, alltså tillgångarna minus skulder, så är det ju långt över kursen. Så att implicit har aktiemarknaden lagt in att de här fastighetsvärdena ska ner rejält i backen, och man kanske till och med behöver göra ny emission, vad vet jag, för att liksom lösa den här finansiella situationen då.
Är det är ett av börsens mest spännande bolag?
Nej, ja, spännande kan jag inte på. Alltså när jag tycker ett bolag är spännande, då är det ju inte för att de har utmaningar med den finansiella situationen, utan det är ju mer att man har produkter som är spännande, i så fall management, en affärsidé som är spännande. Och ett fastighetsbolag hamnar ju sällan i kategorin väldigt spännande.
Ofson är ju ett sånt bolag som du pratade om för länge sedan till exempel.
Mm.
Har du kvar det?
Ja.
Ja. Det är spännande, eller?
Ja, nu börjar det faktiskt bli riktigt spännande, för nu börjar det dra ihop sig till att de ska skjuta upp sin första egna satellit. Vi har inte fått något startdatum än, men
Har man inte väntat på det ganska länge?
Jo, det har blivit uppskjutet av skäl som vi känner igen från många andra bolag. Att det har varit komponentbrister och svårt att få tag på vissa.
När kommer satelliten?
Vad jag har förstått så är det mer eller mindre klar. Utan nu ska den ju...
Det finns en satellit?
Ja, det finns en satellit. Det kan hända att det är någon liten komponent som inte kommit än. Det vet jag inte. Men det fanns väl planer på att skjuta upp den i fjärde kvartalet. Men jag skulle tro att det kanske blir i början på nästa år istället.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Baiko, där ligger ni kvar. Har marknaden varit orättvis? Eller?
Nej, det kan jag inte påstå. Det var väl...
Sellink hette bolaget tidigare.
Precis. Sen gjorde de så mycket förvärv så att de tyckte att vi får döpa om oss så att det blev Baiko istället. Men... Nej, men det här, jag pratade tidigare om det här med eufori och någonstans lika entusiastisk som man kan vara på toppen, lika så kanske man är lite för pessimistisk när det väl har gått dåligt en tid på börsen och sådär. Så det är klart, när aktien stod i 600 kronor förra sommaren 2021 så då var nog förväntningarna lite väl höga för det här bolaget i efterhand.
Gör 3D-printar av hud eller vad gör de för möjligt.
Någonting? Det är en produkt. Men om man tänker sig ett forskningslabb så gör de produkter som gör att man kan ta hand om celler, man kan se det på ett bättre sätt, effektivare sätt helt enkelt. Man kortar ner forskningen, tiden, effektiviteten och kostnaden. Så att det är ju liksom, det är produkter som efterfrågas. När jag investerade första gången i bolaget, det var hösten 2017, då stod kursen i 17,50 och då var det ju liksom mer än en idé om att någonting, det skulle kunna bli någonting. Man hade i princip ingen omsättning. Det var liksom en idé som skulle kunna bli någonting. Och på den tiden, får man komma ihåg, då tyckte man, ja men 3, 4, 5 år fram i tiden, det är lugnt, det kan vi vara med på liksom, så att det här kan bli spännande. Vi hjälper till med riskkapital och sen blev det en väldigt intressant utveckling för bolaget och man köpte andra bolag och växte och så vidare. Sen gick man ju in i en torktumlare kan man säga, mitt uttryck, när det började med Q3-rapporten förra året för ett år sedan, där det var tillväxten var klart sämre än väntat av lite olika skäl. Och då blir marknaden lite skeptisk och sen vet vi under hela 2022 så är det ett, man har inte velat ta i tillväxtbolag mer eller mindre, så då har Baiko hamnat i den kategorin och sen har man haft problem på management-sidan där det var lite bråk internt mellan vdn och CFO. Slutade med att CFO slutade och var ute i media och hackade. Och sen har man haft...
På bolaget,
ja, hur det funkar. Ja, på bolaget och sådär. Var på bolagsstämma allt möjligt och opponerade sig. Det intressanta där vi kan se att sista tittare så hade det här Gusten Danielsson då som... Så hade man kunde tänka sig när man slutar på det sättet att man liksom i effekt säljer alla aktier och springer därifrån. Då. Men sista tittare så har han faktiskt kvar alla aktierna. Så det är liksom ett tecken på att det kanske finns någonting där ändå.
Ja, vad intressant. CFO'n alltså.
Ja, och sen har man ju liksom tillväxtbolag. Man har haft tillväxtkunder så att tyvärr har man hamnat i en situation där man fick skriva ner en del kundfordringar för att kunderna inte... fick in pengar till sin verksamhet och inte kunde betala för de här maskinerna. Men det man kan konstatera också för de här 5 åren är att man har byggt ett bolag som omsätter 2 miljarder ungefär idag. Så det är ju helt annat än läge än när jag köpte aktier första gången på 17,50 och nu kostar de då 30 kronor. Låt vara att det är lite fler aktier. Men problemet nu i aktiemarknaden är att det är nu market cap ungefär 2 miljarder och 2 miljarder då får man inte jättemycket intresse. Inte om man har haft lite stök internt, så det är inte så konstigt att många har liksom vräkt ut aktier och liksom aldrig mer, ungefär lite så. Men jag har inte gett upp. Men jag inser att det kommer ta lite tid. De behöver bygga förtroende och få ordning finansiella siffrorna lite bättre vad gäller kassaflöderesultat och innan liksom aktiemarknaden orkar ta till sig det här bolaget ordentligt igen. Men, så det kommer ju vara en resa. Det har vi varit med om förut. Och jag hoppas på ett lyckligt slut.
Nästa vecka så drar som sagt hela rapportsäsongen igång. Det är Atlas Copco kommer ganska tidigt och det kommer Plaid och det kommer alla möjliga kommer ju nästa vecka.
Ja, absolut. Vi kommer bada i rapporter.
Ja, vi kommer bada i rapporter nästa vecka. Många pratar om, kan man föra ökade kostnader vidare mot kund? Kan man, har du någon annan, liksom, detta ska man verkligen kolla efter just nu när rapporterna rasslar till.
Ja, till att börja med ska det bli intressant att se vilket liksom, tonläge man tar. Vilket, det har ju varit under våren så var det väldigt mycket negativt tolkningsföreträde att det kunde ha varit väldigt positiva saker i en rapport, men så hittar man någonting som var negativt. Ofta var det kassaflödet eller lageruppbyggnad, och det hänger ihop i sig, men som gjorde att man, aktien ska ändå ner. Och så var det som var the flavor of the day. Det ska vara intressant att se hur det blir nu då. Det är svårt innan att veta hur marknaden ska, vilket humör man kommer vara på. Men det kommer ju vara fokus på kassaflöden naturligtvis och kostnadsökningar, energipriser, liksom får man vidare kostnader, ja, att man kan höja mot kund och så vidare, efterfrågan, lagersituationen. Vi har haft många verkstadsbolag hade ju liksom onormalt hög orderingång under lång tid när kunderna la order långt i förväg och så där. Vad hänt där? Vi såg ju liksom Bygghemma gjorde oss värsta om att det kanske till och med finns behov av att skriva ner lager här, var att man har fyllt på för mycket eller man har fyllt på till fel värden så att säga, att man måste skriva ner dem till exempel och så vidare. Så att det finns ju, och det lite svåra här i kråksången är att alla bolag har ju liksom av olika skäl agerat lite olika och man vet ju inte vem har hedgat vad och inte och så där. Så att det får vi se först vid rapporterna. Så det är liksom även det bästa, men man tycker de bästa bolagen kan ju ha haft ett dåligt kvartal liksom.
Det blir jätteintressant att följa här hur det går framöver. Jag säger stort tack till dig Christian Brunlid för att du kom och gästade oss i podden Marknaden. Du har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helene Rådsten. Och vi är tillbaka om mindre än en vecka. Håll ut. Hej då!